Herre, vi bara tackar dig för att du är närvarande mycket mer än vad vi förstår. Tack att du är här med din ande. Och jag tackar dig för det ord du har lagt på mitt hjärta för den här dagen. Jag ber om att det ska bli till välsignelse, att det ska sjunka ner i oss alla. Att det ska bära den frukt, den evighetsfrukt som du har tänkt. Jag prisar dig Jesus för att du är här mitt ibland oss och att jag får överlämna allt det här åt dig och din nåd. Amen. Det är så fantastiskt tycker jag, för när Ola predikade sist, så jag sa det till Katarina att medan han predikade så bara slog det till i min ande någonting som han sa, som gjorde att i det ögonblicket bara visste jag så här, aha, det ska jag predika om nästa gång. Så det blir som en pingpong liksom, relation mellan oss, där vi i vår ande befruktar andra. Och det föds någonting i oss, genom oss så att säga. Och då kom det till mig att jag ska tala idag om att ha rätt perspektiv på livet. Och vi ska läsa Kolosserbrevet 2:17. Det talas om Gamla testamentet och allt som hände då. Och så står det så här. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma. Ty, eller men, verkligheten själv är Kristus. Och i gamla översättningen så står det så här. Verkligheten själv finns hos Kristus. Okej, verkligheten, den finns hos Kristus. Alltså vi föds här, vi växer upp, vi går i skola, vi skaffar oss ett yrke, vi studerar, vi jobbar, vi får barn, vi får barnbarn och vi pysslar med det vi gör här. Och det är vår verklighet som vi ser för våra ögon här och nu. Men Bibeln säger att den sanna verkligheten, den finns hos Kristus, alltså i himlen. Där är den sanna verkligheten som är vår. Ja, om vi går tillbaka, ibland måste man göra det, så vet vi att Gud skapade oss till Edens lustgård. Gud skapade oss till att bo och leva i ett paradis hela livet. Gud hade aldrig tänkt att du och jag skulle jobba och slita, vara sjuka och vara trötta och allt det här som vi håller på med. Han hade tänkt att du och jag skulle leva i en tillvaro där det ständigt var sommar. Ständigt ljuvligt väder, aldrig någon gång någon som frös. Aldrig någon gång någon som var hungrig. Aldrig någon som var sorgsen och ledsen. Aldrig någon som slet för brödfödan. Gud hade aldrig ens tänkt att kvinnan skulle ha ont när hon födde barn. Det kom med syndafallet. Slitet kom med syndafallet. Gud hade tänkt till och med att alla djuren skulle vara vänner. I Edens lustgård fanns det ingen hare som satt med hjärtklappning i en buske och tänkte och spände öronen liksom, undra vem som kommer att äta upp mig snart. Där var djuren vänner. Allt detta kom med syndafallet. Och mitt i trädgården stod livets träd. Som var läkedom för de som bodde i paradiset. Vi vet inte så mycket om paradiset. För Bibeln döljer en del för oss. Men vi kan åtminstone läsa i Andra Mosebok 2:10. Om en sak till som fanns i paradiset. Det fanns en flod i paradiset. Och vi läser från vers 10. Från Eden gick en flod ut som vattnade lustgården och som sedan delade sig i fyra huvudgrenar. Den första hette Pison, den som flyter runt hela landet Havila. Där finns guld. Guldet i det landet är gott och där finns också bdelliumharts och onyxsten. Den andra floden heter Gihon. Det är den som flyter runt hela landet Kush. Den tredje floden heter Hidekel. Det är den som flyter öster om Assur. Den fjärde floden heter Eufrat. Det fanns alltså en flod som flöt genom Edens lustgård och bevattnade den. Det betyder att de behövde inte ens liksom bekymra sig om det regnade eller om det blev torrt. Om trädgården behöver vatten. Det skötte sig självt. Och sen delade den floden sig i fyra bifloder som då hette Pison, Gihon, Hidekel och Frat eller Eufrat som vi säger idag. Och vet ni vad de namnen betyder? Jo, Pison, det betyder frihet. Gihon betyder överflöd. På svenska. Hidekel betyder kraft. Och Eufrat betyder frukt. Det är alltså karaktären av den lustgård där Gud hade tänkt att du och jag skulle leva. Där fanns frihet ifrån alla bördor, all sorg, alla omständigheter. Där fanns ett överflöd. Det var ingen brist på någonting. Det var bara att gå och plocka och äta och förse sig. Och där fanns kraft till kropp och själ och ande. Aldrig någon som behövde snava och vara kraftlös och trött och sjuk och svag. Och så fanns det frukt. Det var karaktären av den trädgård där du och jag blev planterade. Det var det som var vår sanna verklighet. Men vi hamnade utanför. Och vi hamnade i ett slit. Vi hamnade i sorger. Vi hamnade i kraftlöshet. Vi hamnade i fruktan. Vi hamnade i alla möjliga död. Döden är ju människans värsta fiende. Och runt omkring Pison står det att det fanns gott om guld, vilket är överflöd, och gott om onyxsten, också dyrbarheter, och så bdelliumharts. Bdelliumharts är en sorts kåda från ett träd som man använde när man brände rökelse, gav en viss doft. Det var en dyrbar vara som såldes för dyra pengar. Detta var vår verklighet. Och det är den verkligheten Jesus fortfarande lever i. Han lever med gator av guld. Med evig sommar. Ingen natt, ingen död, ingen synd, ingen sorg, ingenting. Och där vi en gång kommer att vara, där kommer djuren också. Ni vet, varg och lamm, sida vid sida. Beta skall. Ingen ska äta den andra längre. Därför står det också i Bibeln att naturen våndas och suckar efter Guds barns frihet. Så du ska inte tro att djuren är lyckliga av att bli uppätna. Det är en skräck för dem precis som det är för oss. Därför så finns det en suckan ifrån hela naturen. Och jag tror den ökar allt eftersom klimatet förändras och naturen lider. Måtte Guds barns frihet komma snart. Ja, hörni vänner, det gäller för oss att ha rätt perspektiv på tillvaron. Det berättas, det är en liten sån här dum liten historia, men jag vet inte om den är sann. Men det berättas att det fanns en förman en gång för järnvägsbyggena när de kom. Och en dag så åkte han ut till sina rallare och tittade, för han skulle då inspektera om allting blev välgjort och så. Och så helt plötsligt så står han där på järnvägen och ser rälsen som de har byggt, och så säger han: "Men vad har ni gjort, gubbar?" Och de var: "Vadå, vadå?" Och så sa han: "Ja, men ni ser väl att järnvägen är bredare här än den är där borta." Och då så sa rallarna: "Ja, men det är ju bara perspektivet." Och då så den här förmannen sa: "På mina järnvägar får det inte finnas något perspektiv." Ibland har det ju varit tyvärr så att det har funnits arbetare som har varit intelligentare än sina bossar. Ja, jag vet inte, det är en liten dum historia, men den säger oss någonting, och det är precis så här många människor lever sitt liv. På mitt liv får det inte finnas något evighetsperspektiv. Nej. Men vänner, kan man ta bort perspektivet från järnvägen, så kan man också ta bort evighetsperspektivet på livet. Men det går inte. Om du förnekar evighetsperspektivet, så förändrar inte det någonting. Evighetsperspektivet finns kvar. Du och jag kommer från någonting och går till någonting. Du kan, om du vill, ta en liten tändsticksask. Och så går du ut. Och så lägger du den i vägkanten. På väg 132 eller väg 32. Och så tittar du på den. Och så tittar du på den övriga vägen, sträckan. Och så gör du bara klart för dig att det lilla som tändsticksasken presenterar, det är ditt liv. Om så ditt liv blir 100 år och mer, så är det inget mer än denna tändsticksask jämfört med den evighet som var före dig och den evighet som kommer efter dig. Så litet är egentligen vårt liv. Har vi klart för oss det? Det är egentligen bara en tunn liten hinna, vänner, som skiljer oss ifrån evigheten. Och den stunden du och jag tar vårt sista andetag, så kliver vi bara över in i den hinnan. Och så är vi där vår egentliga verklighet finns. Har vi rätt perspektiv på vårt liv? Frågan är, satsar vi för det som finns i den verkliga verkligheten? En sak klar, och det är att mångas livsverk kommer att brinna upp, säger Bibeln, på den andra sidan. Många har satsat hela sitt liv på att producera filmer och böcker och musik och konst och affärer som har blomstrat. Men när de kommer till andra sidan, så kommer de helt plötsligt bara att se att allt brann som fnöske. För den världen och den verkligheten som är vår sanna verklighet, den är inte som den här. Där blir den sista den första och den största den minsta. Och det blir mycket som kommer att bli upp och nervänt för oss. Många kommer att stå där och bara helt plötsligt inse att: "Oj då, jag satsade på helt fel sak." Vår verklighet, vi som är frälsta, vår sanna verklighet är den himmelska verkligheten. Och den är den till en viss grad redan här i livet. För när vi kommer till tro och blir frälsta, så blir vi redan här i tiden en del av den himmelska verkligheten. Och därför kan vi också känna många gånger ett visst främlingskap till andra som inte lever i tron. När de pratar och diskuterar och så här, så känner vi bara ett utanförskap. De lever, de pratar om det som inte egentligen finns i våra hjärtan. Men var inte orolig för det. Du är en främling på den här jorden. Du är en gäst en kort tid. Men i nödsituationer, vänner, så får vi en helt annan hjälp många gånger än de som inte tror. Och det är för att vi har tillgång till den verkligheten redan nu i våra liv. Att ha ett himmelskt perspektiv på livet, det förändrar en människa. Det gör någonting med oss. För helt plötsligt, om man får ett himmelskt perspektiv, så blir man medveten om att det finns en rättfärdig Gud. Och det gör saker i vårt liv. Jag minns när Vilgot först startade närradion, när vi tjänade en församling. Hans första program det var att han gick ut på torget och på stan och gjorde intervjuer. Och det här var den fråga han ställde. Om du visste att Gud fanns, skulle det förändra ditt liv? Och det märkliga var att i stort sett alla sa ja, när de hade tänkt efter ett tag. Om jag visste att Gud verkligen fanns, då skulle det förändra mitt liv. Ja, vetskapen om ett himmelskt perspektiv på tillvaron förändrar oss. Man får på något sätt spärrar som gör att man hindras från en del synd. Man bevaras från en del synd. Men idag växer det upp, vänner, barn och ungdomar i vårt land som aldrig har fått det himmelska perspektivet med sig. Och det märks. Det märks när vi helt plötsligt i Sveriges land har fått barnmördare. Spärrarna är borta. Och det finns saker som aldrig någon hade kunnat göra för några generationer sedan, som man kan göra idag. Därför att det himmelska perspektivet är borta. Nu säger Bibeln att Gud är A och O. Han är början och han är slutet. Egentligen skulle vi säga A och Ö. Gud påbörjar saker och han vill också fullborda det. Och han började med ett paradis för oss. Och han har inte släppt tanken. Han har det kvar. Och han vill fullfölja och förverkliga sin plan. Därför att den är den bästa och den godaste. Därför börjar Gud om på nytt i våra liv. När vi kommer tillbaka till honom. Han börjar om hur många gånger som helst. Ända tills vi är hemma i himlen. Det läser vi om i Jeremia 18, när krukan gick sönder som krukmakaren höll på med. Då började han om igen. Och det gör Gud med oss. Och när Israels barn avföll till att tjäna avgudar, så slogs Moses sönder stentavlorna där Guds plan och tanke var skriven. Det gick i kras. Men när de vände om, så började Gud igen och så sa han: hugg ut åt mig två nya stentavlor. Då gick han tillbaka där han blev avbruten och så började han om. Och så skrev han precis samma sak som han tidigare hade skrivit. Så när Gud, när vi kommer till honom, han börjar om. I Jesaja 61:1 så står det att han förbinder dem som har ett förkrossat hjärta. Och vet ni att detta ordet förkrossat är samma ord som används om när Moses slog sönder stentavlorna. Vi blir lika förkrossade när vi ödmjukar oss inför Gud och går tillbaka till honom. Och när Gud säger bryt åt mig två nya stentavlor, vänner, så talar han också om i ordspråksboken om att våra hjärtan är tavlor. Ordspråksboken 3:3 säger: låt godhet och sanning ej vika ifrån dig. Bind dem kring din hals. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Så när Gud bryter nya och då när hjärtat är rätt, så blir allt annat rätt. För från hjärtat är det här vi styrs. Tron som vi har, mannen till tron, och han är också den som fullbordar den i våra liv. Men vi är inte färdiga med vår tro fortfarande. Vi har inte ännu den fulla tron som Gud skulle vilja att vi hade. Så om du ser en människa som har tro för mirakler, då ska du veta att det är en människa som Gud har större fullbordan i sitt trosliv. Så lär dig, medan du är på den här jorden, men du är en del av den sanna verkligheten, lär dig att Gud vill undervisa dig. Och Gud vill föra dig framåt. Och Gud vill inte bara inspirera din tro, utan han vill föra dig in i, ibland i det omöjliga. För att när han får föra oss in i det omöjliga, så gör han vår tro mer perfekt. Så förr eller senare, när du går med Gud, så kommer han att ställa dig öga mot omöjligheter. Då ska du inte frukta, utan då ska du ha en tro i ditt hjärta. Säga till dig själv, ja, det här är omöjligt, men jag tror att Gud ska skapa ett mirakel i min situation. Så var inte, när du möter omöjligheter och du bara stirrar dem rätt in i ögonen, frukta ingenting. Säg bara till dig själv, jag tror att Gud kan göra ett mirakel. Så får Gud låta din tro växa, växa, växa. För det är det han vill. Ja, halleluja för den verklighet som finns hos Kristus och som vi får vara en del av redan här i tiden. Om man tittar på Elias hemfärd, så ser vi att helt plötsligt så drar Gud på något sätt undan slöjorna en liten stund. Och vi får blicka in i den verklighet som möter oss på andra sidan. Det som Jesus lever i. För helt plötsligt får Elisa se hästar och vagnar av eld som bara kommer ner. Och hämtar upp Elia och tar honom med. Han behövde aldrig ligga i någon säng och plågas innan han fick flytta. Han bara flyttade rätt igenom hinnan. I den här verkligheten som han hade runt sig på jorden, så var Elia ingenting annat än en bråkmakare, en fiende till kungen och en förbrytare och kriminell person som inte var värd annat än mördas. Ahab, kungen, han sa ju till honom, det står i första kungaboken 18 och 17. Jaha, här kommer du som för olycka in över landet. I den här världen var han bara en förbrytare. Men i den andra världen, i den sanna verkligheten, så var han en riktig hjälte. Min pappa ligger ju, som ni vet, på ett hem nu och är dement. Och han bara ligger där. Han är lugn och han pratar nästan ingenting. Men han ligger där han ligger. Och det blir säkert tunga, trista dagar. Men det märkliga är att fast vi är svaga i vår kropp och hjärnan inte längre orkar med, så finns det någonting där hos pappa som är av himlen. En dag när mamma kom och skulle hälsa på honom, så hade han slängt fötterna över grinden och skulle upp. Första tiden, han har varit så smidig min pappa, så att första tiden klättrade han över grindarna och ramlade. Men nu orkar han inte det mer. Men då låg han med fötterna på grinden och så sa mamma, ja, men vart ska du någonstans? Så sa han, ja, förstår, jag har varit på en sån underbar konferens. Vi måste gå dit nu, vi måste till konferensen. Och så säger han, Jesu lilla lamm jag är, på starka armar han mig bär. Och sen då så sa mamma och min syster att, ja, men nu är konferensen slut. Okej, ja, så stoppade han ner fötterna under täcket igen. Och häromdagen när mamma kom, så Han säger ingenting, men helt plötsligt bara så brister han ut i ett halleluja. Och mitt i matsalen där med de andra gamla så bara brister han ut i ett glädjens halleluja. Och ingen av oss vet vad han är i sina dimmor, vad han upplever. Men det visar sig i det vi uttrycker med vår mun. En del svär och bannar och skriker och slåss och härjar. Men någonting i hans lilla värld kommer till honom med såna här uppmuntranden och ljuvlighet. En del hör ju änglasång innan de ska dö. Vi vet inte, bara himlen vet. Men den andliga verkligheten som pappa är en del av, den är hos honom nu när han är som svagast. Det är också en sak som vi får ha därför att vi är en del av den sanna verkligheten där Kristus är. Innan jag slutar så vill jag bara berätta om den här missionären som kom hem. Det var en missionär som kom hem från Afrika efter att ha tjänat och jobbat i missionens tjänst i 30 år. Och på samma fartyg som han kom hem, detta är många år sedan, så kom också president Roosevelt hem från Afrika. Därför att han hade varit där på en jakt i 3 veckor. Och så anlände de hamnen i USA. Och på stranden så står det folkskaror som tjoar och hejar med vimplar och flaggor och banderoller. Och välkommen hem, president Roosevelt! Och så kliver missionären i land och ingen mötte honom. Och han blev ledsen för han var så sliten. Så han suckade till Gud och sa, Gud, presidenten har varit i Afrika i 3 veckor för att bara vara på en jaktresa och ha roligt. Och alla hurrar och välkomnar honom hem. Och jag har varit i Afrika i 30 år och slitit för dig. Och när jag kommer hem så finns det ingen som möter mig. Då hörde han Herren säga in honom, min vän, du är inte hemma ännu. Nej, den dagen kommer det att vara upp- och nervänt för många. Låt oss, vänner, leva med det rätta perspektivet på vårt liv. Om du tycker att det är tungt många gånger och ingen ser vad du gör, det du gör i det fördolda, du får ingen kredit för det, du blir så bortglömd. Du är inte bortglömd. Det finns en som registrerar precis allt. Och det finns i himlen förvarat åt dig. Fortsätt håll ut. Ha det rätta perspektivet för dina ögon. Och jag prisar dig Jesus. För att vi en dag ska leva i en evig sommar. Ställa krav på oss. Vi ska få sitta till bords med dig i himlen. Och vi ska få dela allt med Kristus. För vi är dina medarvingar. Herre, jag bara prisar dig för din nåd och för det himmelska perspektivet i vår tillvaro. Amen.